Varmt välkomna till Helipod, helikopterpodden med Anneli Pompe och Katrin Nilsson. Vi sitter här i en studio i Västerås där vi dels både bor och pluggar för tillfället. Och ska vi vara någon mer specifik vart vi är på kartan så är vi på Hässlö flygklubb.
Och det här är ett gott ställe att vara på. Alltså, det är precis vid flygplatsen, så i bästa fall så vaknar vi av att flygplan och helikoptrar kommer och går. Och det är så här eldsjälsförening. Det här är många goa gubbar, som vi säger på göteborgska. Det finns mycket eldsjälar i den här världen.
Och idag ska vi prata om någonting som är bland det mest spännande som finns. Vad kan det vara, Anneli?
Jag vet inte om det är så många som håller med dig, Katrin, men jag skulle säga att det är ett av de viktigare ämnen som finns, därför att det är det som håller oss säkra och håller oss i luften. Och det är air law, eller luftens lagar som det heter på svenska, vilket låter lite som en actionfilm kanske. Så vi kommer nämna våra topp tre mest intressanta aspekter av air law. Vad har du valt som första aspekt?
Jag har valt de regler som du har att förhålla dig i trafiken när du flyger. Och då tänker jag främst på vi som flyger helikopter. Alltså vi flyger inte så högt upp. Det finns ju inga vägar där uppe. Men det finns ändå en högerregel på så sätt att korsas din och min väg så är en högerregel som gäller. Det är ju ganska behändigt att det är samma regler som nere på marken. Det är även så att om vi är olika luftfartyg som möts så finns det någon typ av hierarkisk ordning. Vi leker med tanken att jag kommer i min helikopter. Så om jag möter till exempel ett segelflygplan, då behöver jag ge företräde till det segelflygplanet. Och ska man krångla till det så är det här en hel kedja av flygfarkoster som behöver ge företräde till varandra. Och segelflygplanet i sin tur stöter på en luftballong, så behöver det ge företräde till luftballongen.
Typ den som svänger sämst.
Ja, men om luftballongen i sin tur stöter på ett flygplan som boxerar en annan maskin, då behöver de ge företräde i sin tur.
Ah, men är det inte så i trafiken också? Nej, då är de som boxerar, de bara i vägen.
Ja, men störst är först.
Okej. Okay. Jag tänker att det finns ju mycket plats i luften. Så här, ibland när man är ute och flyger en helikopter så är det är det som är så fantastiskt. Man är liksom, man får helikopterperspektiv.
Dessutom så säkerheten är ju väldigt hög. Det märker vi som flyger. Och tittar man på antalet olyckor per flygtimmar så ja, det ser ju sämre ut på helikoptersidan än vad det gör på flygplan. Men det är också på helikoptersidan som det sker mest utveckling. Någonting som jag själv har funderat på, ja nu kanske jag driftar lite den här gången, men det är kopplat ändå till det ordet lagar. När vi utbildar oss, vi ska lära oss Newtons första, andra, tredje lag, vi lär oss Boyles lag, Henrys lag, Keplers lag, ja men alla de där. Och sen ska vi lära oss om Murphys lag, som är ämnet om kroppen, sinnet och hjärnan och hur kroppen fungerar. Då ska vi lära oss att ja, det spelar alltså ingen roll hur mycket förberedd du är, saker och ting händer.
Och det för oss in på min första spaning vad gäller fantastiska saker med air law. Att det är så många bestämmelser och lagar som man måste ha koll på. Och i skolan har vi faktiskt lärt oss att luftfarten är den näst mest reglerade branschen efter kärnkraften. Och det minns jag från PPL, att alltså, oj, jisses vad mycket grejer man måste hålla reda på. Det är inte så att när du har en luftfarkost att du bara kan ta ut och flyga med den lite grann. Inte ens med drönare nu för tiden, utan du måste ha väldigt mycket koll på allt omkring. Och det tycker jag är bra. Så min första fascination är faktiskt med organisationen ICAO, som är världsomspännande med sina regleringar och lagar och annex och alla de här annexen från 1 till 19. Det har varit väldigt stor, inte underhållning, men ja, kanske. Det är det vi pratar om vid kaffemaskinen. Vilket annex som är vilket. Ja, men jag kan ha en otrolig fascination över, ja men förra året så var jag i Maldiverna och höll en fridykningskurs och vi landade på en pytteliten ö i Maldiverna. Och där var det precis samma flygplatsregler som här. Det är precis samma färger, det är samma incheckningsprocedurer. Att det finns det här systemet som är likadant i alla länder. Det tycker jag är jättefascinerande. Och sen kan jag också bli fascinerad av Airlaw, av att det är så här ganska lustiga saker som fastnar i huvudet vad gäller alla de här konventionerna. Då kan jag plötsligt börja tänka, ja, 1963, då var det en konvention i Tokyo. Och sen har vi en fantastisk lärare i Airlaw, som Mr. Airlaw, Ulf Hjelberg. Han sa till exempel senast, och det här kommer jag inte glömma, att SAS har en speciell procedur för sitt bagagehantering. Att man får inte placera natural born enemies, till exempel hundar och katter, så att de får ögonkontakt. Så det är sådana lustiga saker man kan komma ihåg vad gäller Airlaw-ämnet.
Ja, det var ju faktiskt väldigt roligt. Ja, okej. Nästa ämne. Min tur.
Det är din tur.
Då ska jag prata säkerhet och mer exakt kapning. Alltså kapning, att någon tar över min maskin medan jag flyger. Det kan vara så att när jag sitter i soffan och tittar på tv eller sitter på bussen, så kan jag simulera att jag flyger. Och jag kan simulera att jag flyger till en ö, det går lugnt och fint, jag njuter av utsikten. Men det kan också vara så att jag blir kapad. Jag visualiserar hur någon som sitter i helikoptern tar fram en pistol. Ja, jag vet inte. Det är så jag funkar. Och då har jag ju funderat på olika scenarier. Vad som kan hända, hur kommer jag hantera det här?
Så det här är ju jättebra, Katrin. Det är alltså den bästa riskhantering man kan göra, och förbereda sig för worst case scenarios.
Sant. Mm. Och nu har inte jag hittat en artikel på egen hand, men det finns en, och nu tittar jag på den framför mig. Jag ska kommer läsa lite innan till. Det här är från Expressen, en artikel om en verklig kapning som skedde i Sverige. Lördagen den 16 september 1972. Då står det så här: kaparna, så gick kuppen till. Det var ett flygplan som skulle åka från Göteborg till Stockholm. En vanlig rutinflygning med kanske 80 passagerare. De startar, och under att de höll på att stiga fortfarande, så var det 3 personer som ställer sig upp. Personalen i besättningen reagerar inte först, utan det är när 2 av de här personerna tar fram pistoler och den 3:e personen går fram till cockpit. Och det är då som besättningen reagerar. Kaparna ber passagerarna att lyfta upp sina händer i luften, och personen som hade gått fram till cockpit börjar prata med piloten. Kaparna låter piloten ropa upp i högtalarna, och jag ska läsa innan till här. Då säger piloten så här, eller kaptenen: den här flygningen blir lite annorlunda än vi hade tänkt oss. Kaparna har planet i sitt våld. Och där börjar det då hända grejer. Kaparna ber kaptenen flyga till Malmö istället. Och det märks tydligen i den här artikeln då att en av de här kaparna är väldigt nervös, svettas och byter handfattning på vapnet hela tiden. Och till slut så, ja, men det tar kanske en halvtimme att åka ner till Malmö.
Alltså, vi håller på att läsa flight planning nu, och då blir det så här, har de bränsle för det? Det är liksom det första som dyker upp i mitt huvud. Men fortsätt berätta kaparhistorien.
Ja, men precis. Jag tar kaparhistorien. Ah. Ja. Och då är det så, då ska de landa i Malmö. Och det gör de 20 minuter senare ungefär. Enligt artikeln så känner flygplatsen redan till att de ska landa. Och här, nu hänger vi med här, för nu ska jag läsa innantill igen i den här artikeln. Då står det så här: sekunderna efter att kaparen trängt sig in i cockpiten trycker kaptenen på kapningsknappen. En hemlig säkerhetsknapp som registrerar en särskild radiofrekvens. Och nu tänker du, Anneli, jag har ju missat instrumentlektionen. Vart sitter den här kapningsknappen?
Ja, som finns inte i min helikopter.
Nej, och jag är lika stressad. Jag har inte heller någon kapningsknapp. Nej, och det är såklart, det finns ju ingen kapningsknapp. Utan det de hänvisar till är transpondern. Att du kan, transpondern, det är en mekanik som sitter i våra helikoptrar och flygplan också, såklart. med en fyrsiffrig kod som du får till exempel när jag flyger över Stockholm, så ger Brommatornet mig en transponderkod, en fyrsiffrig kod för den specifika turen som sen brinner inne när jag har lämnat kontrollzonen. Och det finns vissa låsta koder som är ett budskap till tornet eller till andra som kan se den här koden. Och de hade i det här fallet, den här kaptenen, registrerat in en sån här specifik transponderkod, i det här fallet 7500.
Jag vet ju, Katrin, att det var en jättegullig liten ramsa för att komma ihåg de här koderna. Det är just tre stycken viktiga koder som vi behöver komma ihåg. Och om det är någon där ute som läser PPL, kan inte du hjälpa dem med den här roliga ramsan?
Jajamän. Återigen, den här har inte jag kommit på själv, men den har verkligen gjort att den fastnar. Och det vi kommer att prata om är alltså 7500 som är kapning, 7600 som är ett trasig radio, 7700 som är en nöd. Och då går den så här: 75 man with knife, 76 I got the radio to fix, 77 I'm going to heaven.
Vilket är väldigt sorgligt, för så behöver det inte vara om man hamnar i nöd, men ändå. Jag tycker den är jättebra.
Det har gjort att jag kommer ihåg den i alla fall.
Min andra spaning vad gäller fascinerande aspekter av Airlaw handlar om luftrumsklasser. Och det här var ju ett mysterium innan man faktiskt listade ut hur det här går ihop. För det är lite som att det finns vägar, det finns länder på marken, så är det också indelat i luften. Så här, luften är fri, som man ju när man var barn, men det stämmer inte riktigt. För varje land har ansvar och frihet i sitt eget luftrum. Så man får dela in sitt luftrum hur man vill. Och det sker på olika sätt, både horisontellt och vertikalt. För luften fortsätter ju jättelångt upp, ut i rymden. Och då, vid första bästa googling, så visade det sig att det finns ingen riktig slut på luftrummet. Utan man har inte bestämt hur långt upp det är, helt enkelt. Så vi vet inte när ett luftrum övergår i rymden. Så varje land har ansvar för något som heter FIR. Flight Information Region. Där man måste enligt ICAO se till att man kan få flyginformation och search and rescue. Och det är något som är otroligt fascinerande, tycker jag, med att vi, om vi skulle locka ut för en olycka och vi lyckas larma innan vi slår i backen eller åker vilse, så kommer vi få hjälp av search and rescue som finns tillgängligt 24 timmar om dygnet. Och det hoppas man ju aldrig behöva utnyttja, men bara vetskapen om att det finns någon som faktiskt kan hjälpa till. Och att när man flyger, för dig som inte är pilot och kanske lyssnar på oss, så behöver man inte alltid ha kontakt med en radio. För det finns en så kallad luftrumsklass som är okontrollerad, och där kan du flyga utan att ha radiokontakt, men då har du heller ingen uppföljning om någonting skulle gå fel. Så något av det som jag först trodde det skulle vara skrämmande, men sen bara var en skön, härlig ritual, var att prata med tornen och prata med Sweden Control. Det känns lite som en trygghet. Skönt att höra en röst liksom där uppe i luften. Och vi har också haft förmånen att flyga utomlands. Vi var i Österrike och tränade på att flyga i berg. Och det var ju helt annorlunda. Och där fick vi prata med människor med väldigt tysk brytning, och sen flög vi in i Italien och där viftade de med händerna och pratade, och vi hörde knappt vad de sa. Det var otroligt lärorikt. Sen är det också viktigt att veta om att det finns vissa områden som man inte får flyga i, som heter R-områden, för de är restriktion. Man kan be om tillåtelse att flyga in i dem om de inte är aktiva. Och så finns det ju D-områden som är danger, kanske man inte vill flyga in på egen risk. Och sen finns det även ett område som heter P-område, prohibited, men det har vi inte här i Sverige. Och det var nog om luftrumsklasser för den här gången.
Min tredje spaning, det gäller registreringsnummer. I förra podden, Anneli, så började ju jag att bubbla om taxichaufförer och gjorde någon liknelse med bilar och grejer. Och nu tänkte jag göra lite samma sak igen. För på samma sak som bilar har ett registreringsnummer så har helikoptrar det också. Flygplan också, men nu pratar vi helikopter. Ett registreringsnummer är att börja med en landskod. I Sverige så heter vi SE,
Sigurd Erik.
Precis. Och Norge, rimligt nog, heter de LN.
Inte alls rimligt.
Ludvig Niklas. Och i till exempel Danmark, där är landskoden OY, Olle Yngve.
Och sen är det, tror jag, något land, är det inte USA som har typ 9 med? En 9 eller något sånt där i sin?
Ja, de heter N, eller hur?
Ja, okej. Ja, men de har siffror också.
Ja.
Det gjorde att jag hade fel på ett prov.
Sen, förutom landskoden, så är det streck. Och sen kommer det oftast 3 bokstäver. Nu gör länderna lite olika, men så funkar det här i alla fall. Och till exempel här i Sverige så har man som låst att den första bokstaven när det kommer till helikopter så ska det vara antingen ett J, Johan, eller ett H som för Helge. Du berättade ju det här att vi var till Österrike. Det var ju så krångligt.
Åh, det var en riktigt tung twistare.
Ja, men
det
är ju OE. Hur?
Oscar Echo X-ray, Oscar X-ray.
Då hette helikoptrar någonting på X. Och Xerxes.
Ja, det är tur att du slapp prata svenska i Österrike.
Ja, precis. Det var väldigt tur. Ja, riktigt tur, Rickare. Så jag är glad att vi hade J och ett H här i alla fall. Så ser ni någon maskin på flight radar och ni inte ser någon bild så vet man att det är en helikopter. På tal om registreringsnummer och sådana som börjar på H. Vi har ju varsin... Det är så här. Jag har försökt hålla tillbaka med att ha en favorithelikopter eller en favoritmaskin. Men det blir ju så att du skapar en favorithelikopter.
De har ju personligheter, eller hur?
Det är som individer.
Absolut.
Ja, och jag kan verkligen känna skillnad när jag flyger maskin till maskin. Vilket humör de är på och hur de känns för dagen. Och även deras personligheter, som sagt var. Du har ju din favorit. Ska du börja kort berätta lite om den?
Kan jag berätta kort bara om den? Jag kan berätta så mycket om Johan Olle. Ja, det är en liten R22 som jag flög solo med första gången. Han heter Sigurd Erik Helge Johan Olle. Och Johan Olle är blå och han är stark och han är glad och han älskar att flyga. Precis som jag. Ja, jag tycker så mycket om Johan Olle att jag till och med har han tatuerad på min handled. Jag blir glad varje gång jag tittar på honom.
Ja, och min favorithelikopter, som jag aldrig kommer att erkänna att det är min favorithelikopter, det är Sigurd Erik Helge Olle Niklas.
Den berömda honan.
Mm. Scandal Beauty. Helikopter rånar maskinen. Och ja, men det är något speciellt med honan. Det är också så här, den är snäll. Där den. Och den är så här schysst. På den vänster.
Ja, jag har en annan, min näst bästa favorit är Niklas Olle, det är den röda.
Ja.
Och han är inte så stark. Men han, liksom, han lyfter alltid, han vill alltid vara med ändå. Och sen finns det en som heter Olle Helge, han är silvrig. Och han är som en traktor, det skakar och det rasslar, men han kör på liksom.
Ja, det är lustigt det där, absolut.
Och min tredje och sista spaning vad gäller Airlaw är fascinationen över både den frihet och det ansvar vi har som piloter. För det är en fantastisk frihet att vara i luften och att kunna hålla den här fantastiska maskinen i handen. Men det innebär också ett jätteansvar. För om den skulle ramla ner så blir det inte bra för någon. Så när man ska flyga, ens första ansvar är att det är otroligt mycket du ska kolla. Så säg att så här, men jag har lite lust att flyga idag. Så det är inte så att du kan åka ner, sätta dig i helikoptern och sticka iväg. Nej, 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 nej. Du ska kolla väder, hur det ser ut där du är, dit du ska. Hur kommer det se ut om en halvtimme och en timme eller 2 timmar hur långt du nu ska flyga. Du ska kolla igenom hela maskinen. Se till att den är funktionell. Att det inte har hänt någonting med den. Att alla dens böcker och papper papper i ordning. Du ska ha koll på dina egna böcker, alltså måste vara med i helikoptern. Och du ska tanka helikoptern, du ska ha beräkningar på massa och balans och göra en flightplan. Du ska ringa till tornet eller skicka in en flightplan. Så att man får nästan räkna med, ja, men minst en timme innan man ska ut och flyga. Och sen ska du just planera rutten också. Du måste ha koll på dina kartor som man måste ha med sig. Och vinden och så här, det är otroligt mycket förberedelser i flygning.
Och jag vet inte, är det bara jag som har varit med om att vädret inte blir exakt som det var tänkt?
Absolut. Om jag är så här obotlig optimist när det gäller vädret. Så bara, nu höjdes det 50 fot målen här, kan vi inte ut och flyga ändå?
Ja, men precis. Ser vi inte lite blått där borta? Vid...
Ja, jag har ju suttit och väntat på molnbasen i en halv dag.
Ja, det är tur att de här helikopterskolorna har ett gott kaffe.
Mm, väldigt tur. Det är en av friheterna vi har. Men till våra andra friheter är det ju faktiskt att vi, när vi har allt i sin ordning, får framför den här maskinen i stort sett i hela världen. Och det är otroligt. Och vi har också stora friheter att ha oss vad gäller passagerare. Är det någon passagerare som vi inte tycker sköter sig eller som är jobbig, då kan vi säga, nej, nu får du gå ut. Inte mitt i luften dock, utan man får bara säga till den och gå ut på, ja, på plattan blir det väl.
Ja, ja, men det är väl tur att våra passagerare i alla fall blir dumpade på marken och ingen annanstans. Det här var våra topp 3 ämnen inom Airlo. Jag kan tänka mig att ni några där ute sitter och tänker, ja, men det här var ju ännu intressantare, eller det här är ännu mer spännande. Lägg gärna in någon kommentar på vårt Instagram-konto och dela med er. Det vore jätteintressant att höra.
Och vårt Instagram heter Helipodcast och där kan ni även ställa frågor som vi kan ta upp i nästa podcast som kommer handla om mitt kanske personliga favoritämne som jag vet att många hatar, för det är ganska luddigt, men vi kanske ska ta och ludda ut det lite grann. Det är human performance.
Toppen. Då kommer nästa avsnitt nästa onsdag helt enkelt.
Det gör det. Så ha det så gott till dess.
Hej då.
Hej hej.